Vi besöker Hoverberget i Jämtland där jättelav och lodjur trivs. Och intill ligger Storsjön som sägs ruva på ett sjöodjur. Och så blir det närgångna hajmöten. Det här är Naturmorgon från den 15 augusti 2026. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Här i studion i Stockholm sitter jag, Karin Gyllenklev, men i desto äventyrligare landskap befinner sig morgonens fältreporter. God morgon, Ingrid Engstedt Edfast.
Ja, men god morgon, Karin. Alltså, det är så otroligt vackert. Jag är på Hoverberget, berämnad, den här djupa, djupa klippskrevan. Och det är, dimman har inte lättat riktigt än, men jag kan kika ner i skrevan. Och då ser jag alltså grantoppar, granar som är 20 meter höga. Så jag står här och kollar ner och det är så fint.
Ja. Och det är Hoverberget, sa du, utanför Svenstavik i Jämtland. Där är vi då. Vad ska ni göra där den här timmen, Ingrid?
Ja, först ska vi gå längs den här klippskrevan. Den är ju jättelång, 500 meter lång. Och så ska vi kolla ner och se efter vad vi kan se där nere. Och sen så ska vi gå ner i skrevan lite senare i programmet.
Ja, spännande. Och så blir det lite storsjö och djur också på olika sätt.
Ja, men det blir det. Det blir det. Det lovar vi.
Mm. Mer i programmet då? Ja, men vi ska ta tempen på fjärilsåret. Har det varit lite extra mycket fjärilar den här sommaren? Svensk dagfjärilsövervakning ger svar. Och i nästa timme ska vi träffa Kristina Karlicek Skoglund som ägnat år åt att filma hajar. Mer specifikt hajar som lever i kalla vatten. Till exempel håkäringen som tros kunna bli upp till 500 år gammal.
Att verkligen få se och uppleva en håkäring under vatten var verkligen häftigt. Jag var väldigt, väldigt kallt och frusen i ansiktet redan, för vatten är ju nära iset, även -2 grader. Det kändes så häftigt att vara nära den hajen som är ju så gammal.
7:20 ungefär möter vi henne och får höra om arbetet bakom filmen Sharks of the Icy North. Vi ska också hinna med artiga myror och en fladdermusapp bland annat. Funderingar och naturbetraktelser, det får ni ju gärna skicka till oss. Mailadressen är naturmorgon@sverigesradio.se och på sociala medier heter vi Naturmorgon och där kan man skicka DM om man vill. Och där finns det också bilder, både där och på vår hemsida, från Hoverberget där morgonens fältreporter är. Lena Fransson har sett om hon skriver så här: jag blir helt förtrollad. Vilken fantastisk del på jorden vi lever i med naturen vi har. Ja, är du också förtrollad, Ingrid?
Ja, men absolut. Det är ju så otroligt. Ja, förtrollat, det är nog faktiskt rätt så bra ord eftersom dimman ligger här. Men man ser ändå träderna börjar framträda mer och mer. I dimman och ser man också färgerna, börjar man se de här gröna färgerna och de gulaktiga färgerna. Så att ja, förtrolla, det tycker jag att det är. Mm. Och jag är ju på Hoverberget här då tillsammans med 2 stycken också. Det är Bengt-Erik Göransson, Benka, naturbevakare hos Länsstyrelsen här i Jämtlands län. Och Pontus Wallén som är biolog och naturvårdshandläggare på samma länsstyrelse. Och det är vi som ska ta er med runt och i Hoverberget och i den här skrevan, klippskrevan som kallas Rämnan. Och man kan säga att Hoverberget, det ligger ju då vid Storsjön på en halvö och så står det upp 250 meter över då Storsjöns yta. Ett gammalt spännande berg och det finns många legender om det. Det finns en legend om Hoverbergsgubben som jag kanske inte tror vi kommer att träffa på. Men det finns andra saker här också. Och jag tänkte först, Bengt-Erik, Benka. Du är uppväxt här vid berget. Vad betyder berget för dig?
Ja, men det betyder ganska mycket. Man har ju varit här sedan man var liten och sprungit. Och nu sista 20 åren så är det ju genom jobbet man har varit här mycket då. Mm,
och sprungit.
Ja, sprungit. Och åkt skoter bland annat.
Ja. När vi står här och kikar över klippskreven, ja det är inte en skreva, det är ju en jättelång, lång halvkilometer lång spricka berget. Vad tänker du då?
Nej, men det är ju väldigt fin och exotisk plats. Det är fint tillhåll för lodjur bland annat och en del rovfåglar.
Mm. Ja, vi ska återkomma till både lodjuren och rovfåglarna. Du Pontus, du har koll på geologin, för att när man bara kommer här så tänker man, hur sjutton kunde det här berget bara komma sig upp här? Hur och den här klippskreven och alla grottorna här, hur har det gått till?
Ja, det här berget bildades samtidigt som den svenska fjällkedjan, och det gick ju till så att jordskorpeplattorna, Europaplattan och Amerikaplattan krockade för ungefär 400 miljoner år sedan. Och då var det ett tropiskt hav här som bildade kalksten och skiffrar, som vi ju ser mycket nu här i centrala Jämtland. Och samtidigt så krockade de här plattorna och bergen började resa sig upp ovanför vattenytan. Och bergmassor sköts också in så att säga från fjällkedjan åt det här hållet och ryckte med sig urbergsmassiv och sånt som finns, bland annat Fröseberget och också Hoveberget. Så det hamnade ända här borta, och sen det här pågick under miljontals år, och sen under ytterligare miljontals år så eroderade lösa bergarter runt den här urbergskärnan bort. Det är porfyr här, det här urberget. Och den här klumpen hamnade också uppe på ett glidlager av alunskiffer, så att under de närmaste årmiljonerna därefter så tror man att den här rämnan bildades genom att en stor bit av bergets västsida gled ner mot väster. Mm. Och det blev en stor klyfta helt enkelt, fylld med stora block och bergs...
Ja, det är jättestora block där man kikar ner här.
Delar av berget så att säga kvar.
Och då bildades också väldigt stora grottor, och därför är ju då Hoveberget så speciellt, och delar stora delar av det är ju också då ett naturreservat. Men jag tänkte Benka, du vet att det är mycket fåglar som bor här också.
Ja, till exempel så har vi ju en fjällvråk som hade bo här för 2 år sedan, alldeles kanske 10 meter från där vi står nu. Men nu har den flyttat lite längre bort, för den tyckte kanske det var lite mycket folk här då. Så man kunde faktiskt stå och titta rakt ner i boet.
Mm. Och alldeles nyss så hörde vi någon hackspett också.
Ja då, sån är det gott om. Det är mycket död ved uppe i berg här.
Mm. Det är mycket sen som blev över och sen stormen Ivar 2013.
Mm. Mm.
Men jag tänkte, när vi träffade så berättade du faktiskt att du bor ju här vid berget, och du berättade att du hade haft ett möte med en stor uggla. Berätta.
Ja, det var bara här om dagen så satt en lappuggla alldeles en bit bortanför hemma. Sen minns jag, när man var liten så kunde man gå ut på gården och ibland så hörde man bergljud, men det är ganska många år sedan.
Men berätta, vad som hände med den där lappugglan? Du tyckte den skulle komma lite närmare.
Ja, men man kan ju testa att göra ett muspip. Och är man lite försiktig så de får som lugna ner sig, så är det lätt att locka dem till sig.
Mm. Får man höra hur det låter ett muspip? Ja, det är fantastiskt. Det låter som, och det reagerar de på?
Ja, absolut. Många gånger så kom de och sett sig bara någon meter ifrån en.
Mm. Ja, nu har vi fått lära oss någonting väldigt konkret. Hur man gör ett muspip i alla fall. Men du Pontus, jag tänkte, det är många som förknippar då Hoveberget dels med rämnan, den här långa klippskrävan, 500 meter lång, ungefär 25-30 meter bred, kanske lite bredare här. Men det finns också en stor grotta, den är väldigt speciell. Skulle du berätta vad är det som är speciellt med den här grottan? Hovebergsgrottan.
Ja, precis. Det finns ju en stor grotta som är känd. Sen finns det en annan också som ligger alldeles i närheten som är också ganska lång. Sen finns det ett antal, ganska många mindre grottor, bland annat här kring Rämnan. Men den här stora grottan åtminstone, den har bildats på samma sätt som Rämnan egentligen, genom att ett stort klippblock har glidit ner och blivit stående lutande mot resten av berget, kan man säga. Så att det blev en stor ficka då av luft mellan blocket och berget. Och det här är Sveriges största klyftgrotta, som det kallas, när en grotta bildas på det här sättet. Drygt 80 meter lång och 20-25 meter hög invändigt.
Har du varit där och sprungit som barn, Becka?
Ja, men där sprang man mycket när man var liten. Och det är ju som väldigt skönt att komma dit när det är varmt på sommaren. För det är som att gå in i ett kylskåp.
Mm. Precis.
Och så är det faktiskt när vi ska gå nu alldeles strax börja vandra längs det här gröna staketet så, som ska hindra oss att ramla ner här i klippskrevan. Vi ska vandra längs det så vi kan komma ner och komma runt och komma in i själva Rämnan. Åtminstone en liten bit ska vi försöka ta oss fram, för det är väldigt, väldigt oändligt terräng där nere. Så vi börjar gå här kring staketet och försöker börja ta oss nedför, eller hur?
Mm. Ta det försiktigt då, Ingrid.
Ja, det är ett högt staket här, så vi lovar, vi ska inte trilla över kanten.
Nej, bra. Ingrid Engstedt Edfast är vår utsände på Hoverberget, och med henne är Bengt-Erik Göransson, naturbevakare, och Pontus Wallén, naturvårdshandläggare, båda vid Länsstyrelsen i Jämtland. Ja, vi har hört att det är många som sett mycket fjärilar i år. Så vi började fundera här på Naturmorgon om det är så att 2026 är ett riktigt bra fjärilsår. Ulrika Molin i Borlänge i Dalarna, hon skriver till exempel så här på våra sociala medier. Jag upplever att det är mycket i år. Mest tistel, alltså tistelfjäril, sen sorgmantel, påfågelöga, amiral och citronfjärilar. Och Helena Gustafsson skriver, hos mig i Östergötland har vi de senaste 2 veckorna haft stora samlingar av amiralfjäril, som väl är den svenskfödda generationen som är på väg att flytta söderut. Ja, amiraler är ju flyttfjärilar, så på våren kommer de hit från Sydeuropa, lägger ägg och sen på hösten flyger de nya fjärilarna tillbaka. Laila Johansson däremot, hon har aldrig sett så lite fjärilar i Skellefteå, och hon hoppas fortfarande att några av de vackra ska hitta dit. Ja, men då ska vi grotta ner oss lite nu i hur fjärilsåret sett ut hittills genom att ringa upp svensk dagfjärilsövervakning strax. Men innan det så ska vi höra hur det lät när Alva Stridsberg träffade biologen Tobias Ivarsson häromveckan.
Det har varit ett ganska gynnsamt år för fjärilar just i år, eftersom det har varit både varmt och fortfarande är grönt och sådär, så att larverna, fjärilarnas larver har kunnat utvecklas bra. Så att nu flyger fjärilarna också då.
Ah, och stämmer det att det är liksom flyttfjärilar?
Ja, en del av de vi ser är faktiskt sådana som har flyttat. De kommer från Afrika, en del arter. Och en art som var ett riktigt bra år, det är tistelfjäril. Det är det bästa året sedan 2019. En annan flyttande fjäril som man kan se, det här lilla gammaflyet som jag har fångat i natt här, det är lite brunt med ett gammatecken på.
Ah, jag ser. Ja, han har en äggkartong här med fjärilar som han har fångat i natt. Och den här gula där, vad är det för något?
Det här är en snygg, det är en ekspinnare. Ah. Så att han har larver då som lever på ekblad, och nu flyger han. Så att Ja, men att man ser, jag kan nog tänka mig att i trädgårdarna och så ser man lite ovanligt mycket fjärilar i år. För även den här nässelfjärilen har haft ett väldigt bra år. Så de har liksom nästan kalätit våra nässelbestånd här och de flyger ju just nu. Alltså de fjärilarna som vi ser nu ganska mycket på sensommaren, det är ju sådana som ska övervintra. Så här har vi bland annat en liten citronfjäril som sitter på ängsvädden här. Och den kommer ju då övervintra som vuxen, så nu behöver han äta massa så han klarar vintern.
Ja, det är ju en massa fjärilar här och där i äggkartongen. Men har du någon sån här favoritfjäril, eller liksom om jag skulle vilja se riktigt cool, maffig?
Ja, nu börjar ju flyga. Den här sorgmanteln är ju väldigt vacker nu. Den är stor och brun då med lite gula kanter sådär.
Och den var jättevacker. Ja. Och den har ju såna här blåa prickar på sig.
Ja, precis. Den är otroligt vacker och stor och den har precis börjat flyga nu då. Så att det är en som man kan hålla utkik efter. Men också nu då när äpplen börjar trilla ner så ska man hålla koll på den här amiralen. Det är också en sån här flyttande fjäril som är ganska mycket i år med mörk med lite röda markeringar. Så den är lätt att se in i städerna också.
Och när förväntas fjärilarna flytta tillbaka?
Ja, det är lite speciellt. Amiralerna har man ju sett att de faktiskt flyttar tillbaka. Men man vet inte riktigt säkert om de här tistelfjärilarna flyttar tillbaka. Utan de bara kommer upp och sen verkar de, ja, att de flesta kanske dör sen när det blir lite kallare. De klarar inte övervintra här i Sverige. Mm. Och det är ju vi har ju väldigt många olika, vi har ju nästan 3000 olika arter fjärilar bara i Sverige. Mm. Så därför är det ju lite lurigt att säga, är det mycket fjärilar eller lite? En del kanske är många och andra är färre, så det varierar ju från år till år. Sådär.
Det sa biologen Tobias Ivarsson till reporter Alva Stridsberg på P4 Kronoberg. Och en som sitter på data över fjärilssommaren, det är Lars Pettersson från Svensk dagfjärilsövervakning. God morgon, Lars.
God morgon, god morgon.
Har du sett mycket fjärilar i år?
Ja, men ganska mycket faktiskt. Så att lite varstans nere i Skåne och på andra håll har det flygit jättemycket.
Ja, så ett bra fjärilsår för dig. Men går det att säga... Alltså kan man säga så här, nej men 2026, det har blivit ett riktigt bra fjärilsår.
Ja, men det beror lite grann, så som hon uppifrån Norrland berättade där, att det där var det svårt. Det hänger ju rätt mycket på hur sommaren har varit och hur våren har varit. För där har de haft kallt och regnigt ganska mycket. Det var väl så att det gick direkt från vår till höst på en del ställen där. Så då är det ju svårt att vara en fjäril. Ja. Men i Sydsverige och Mellansverige så har det faktiskt varit riktigt bra, för förra året var ett bra år och de som levde då är ju grunden till det som vi ser nu. Så att tack vare att det var ett bra år i fjol så är det faktiskt goda förutsättningar för att det skulle bli ett bra år i år också. Och när man tittar på hur det går för fjärilarna så är det faktiskt så att det är många arter som har sitt bästa år på länge.
Mm. Nässelfjärilar nämnde ju Tobias Ivarsson. Vilka fler?
Ja, men nässelfjäril absolut. Och sen nämnde han ju både amiral och tistelfjäril. De har ju kommit hit. Tistelfjäril och amiral har kommit hit i stora mängder. Och nu är de på väg söderut. Faktiskt så att man ser mycket tistelfjärilar på väg ner nu också. Men annars så... Ja, men det är en del av de här arterna som tycker om när det är varmt. Så många har berättat att det har varit mycket kartfjärilar, särskilt i Mellansverige. Men också en del arter som ängsnätfjäril, som annars har haft det ganska svårt under många år, men som verkar göra en jättebra upphämtning nu. Storfläckig pärlemor är en annan sån där art som delvis flyttar den, men den är också bofast. Och den är väldigt vacker och flyger precis nu. Och den verkar finnas väldigt mycket av.
Hur ser den ut?
Ja, en pärlemor, den är ju, har stora fina pärlemorfläckar under och sen annars är den orange och mörk svart prickig. Stora runda prickar på den. Inte så stor fjäril, men den flyger snabbt och man ser den lite varstans.
Mm. Men det är väl så att det är en hel del arter som har behövt återhämta sig från när det var liksom väldigt torka. Var det 2018 eller?
Ja, men precis. 2018 var ett jobbigt år med torkan. Kanske inte för dem som hann flyga innan torkan slog till då från maj-juni och framåt. De som flög före det som grönsnabbvinge till exempel, de har det gått bra för efteråt. Men de som skulle flyga när torkan var, som framförallt luktgräsfjäril som är var den vanligaste fjäril, de tog ju väldigt mycket skada av det och har liksom jobbat sig upp till lite mer normala nivåer. Men nu ser vi i år att torkan slår liksom till, att det har varit varmt och torrt här i Sydsverige. Så nu är det ett lite sämre år för luktgräsfjärilen igen. Men långsiktigt så är den på väg tillbaka till hur det var. Men den är en sån där som vi inte tycker om när det blir för varmt och torrt.
Mm. Finns det, kan ni se i er data någon sån här art som har haft ett riktigt dåligt år i år?
Ja, men det finns en del lite sorgliga arter, som starrgräsfjäril är en ganska fin gräsfjäril, men som tycker om lite blöta betesmarker eller mossar och myrar. Och den har liksom haft en sån sorglig utveckling, inte bara i Sverige utan på kontinenten också, att den liksom är på långsiktigt på väg neråt i hela Sverige. Och det är väl, den tycker om blöta marker, den tycker om myrar och mossar, och blir det torrare så vandrar det in skog från kanten och de markerna blir torrare också. Så att den har det ju faktiskt väldigt svårt.
Vad heter den,
sa du? Sen i söd.
Den fjärilen? Starrgräsfjäril. Ja, okej.
Okay. Men många av de här fjärilarna som vi ser minskar mycket i söder nu och som faktiskt har tagit sig in på rödlistan tack vare att de minskat så mycket i söder. De har fortfarande ganska bra bestånd uppe i norr. Så flera sådana här arter som vitfläckig guldvinge som man kan, jag vet, har inventerare som går en slinga uppe i Arvidsjaur och kan se liksom 190 vitfläckig guldvinge, och mina slingor nere i Skåne har de försvunnit ifrån. Så det ser ut som att en del av de här lite mer nordliga arterna trivs inte riktigt när det blir varmare somrar, och att de kanske är på väg att dra sin sydgräns lite norrut. Mm. Och det har vi egentligen, man kan tycka att temperaturen kommer och går, och det är väl, spelar inte så jättestor roll om det är 25 grader eller 21 grader eller så här. Men vi hade en student för några år sedan som följde efter en art som heter backvisslar och tittade på när honorna lägger ägg. Och de är otroligt petiga med hur varmt det ska vara och var de lägger dem. Så att blir det varmare så är det en del nya arter som kommer in som trivs med det, men det är också en del andra som vi ser verkar dra sig norrut.
Ja. Ja, men du Lars, stort tack för den här uppdateringen kring fjärilsåret 2026. Är det någon fjäril du skulle vilja lyfta som bara så här, kika lite extra på den här just nu när du är ute?
Ja, om man ska se nu, ja, men det är ju jättekul att titta på amiraler just nu, och vill man locka till sig dem så är det faktiskt jätteenkelt. Man kan blanda lika delar strösocker och rödvin och doppa en tvättrasa i det och hänga upp, så tror de att det är ruttenfrukt, och så kan du ha liksom 40 stycken runt dig. Det är jättebra. Men jag ska passa på att säga också att för när vi tittar på hur det går för fjärilar i olika miljöer, så är det faktiskt det bästa året på länge, och fjärilar i gräsmarker har inte haft det så här bra på många år. Så att det verkar vara ganska kul och på väg åt rätt håll just nu i alla fall.
Mm. Stort tack Lars Pettersson. Ha en fin dag du.
Tack samma.
Samordnare för Svensk dagfjärilsövervakning. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1, och ni som brukar lyssna på oss vet ju att vi varje vecka har en naturfråga till er lyssnare, och den kommer i slutet av programmet. Men nu är det tid att avslöja svaret på förra veckans fråga. Det som reses vid hunddjursilska leder dig till denna grupp arter, stickade ullsockor likaså. Fast om vi söker ett släkte med ett drygt dussin inhemska arter har förstås ingen päls. Det är bara så det ser ut där de växer rotlöst på stenar och klippor. Rätt svar är släktet raggmossor. Ragg som i att resa ragg, och i raggsockor. De tre som lottats fram som vinnare bland alla rätta svar är Elias Blad i Tobo som får en vinröd naturmorgontermos. Miriam Hellebring i Färentuna skickar vi en naturmorgontygkasse till, och tygmärket går till Frida Karlsson i Holta. Grattis! Magnus Månsson i Västerås tankar gick så här. De ska växa rotlöst på stenar och klippor. Kan det vara alger, lavar, mossor, kanske svampar? Nej, inte svampar, inte alger. Lavar ser inte pälslika ut. Jag försöker med raggmossor. Ja, Naturhistoriska riksmuseets text om raggmossor stämmer med frågan. 13 svenska arter är närmare ett dussin. Och Marie Gidling, hon har sett raggmossa. Hon skriver så här. För över 20 år sedan gick jag en fältkurs på Island och där var det fullt med raggmossa. En del har svarat ragglav och många av ledtrådarna stämmer in på ragglav också. Men inte det här med att vi har drygt ett dussin inhemska arter. För enligt Artfakta finns det bara 2 ragglav i Sverige. Den som heter just ragglav och naken ragglav. Men nu ska vi få lära känna en art i raggmossesläktet. Mossor kan ju visa upp sig i hundratals nyanser av grönt. Men kanske inte den här arten, grå raggmossa. I alla fall inte när den är torr. Då ser den mer ut som ull. Och det har sin förklaring. När Jenny Berntsson-Djurvall följde med biologen Jesper Wadstein upp på Årefjället ovanför trädgränsen så kunde de hitta en hel del av denna säregna art.
Det här är en liten speciell mossa. Man kan se att hela färgen är nästan grå eller nästan vitaktig och det är så här stora, stora tussar. Ja. Och det här är en raggmossa. Och just den här arten är bland kanske den största raggmossan som heter grå raggmossa som kan täcka liksom flera kvadratmeter och bli som stora kuddar.
Ja. Och, den är fluffig.
Ja.
Raggmossa är ju bra för att det ser lite typ som någon så här, inte skabbig vill man inte, det låter negativt, men lite väl använt päls eller att den någon har tovat lite på den eller...
Ja, faktiskt. Lite som ull nästan.
Ja, ja.
Ja, men sen tittar man lite närmare kan man se att ja, den är faktiskt, har lite gröna nyanser på stammen och på bladen.
Precis.
Och det här, de här vita hårspetsarna, det är alltså döda celler som den har i toppen av skottet.
Mm.
Och bland annat är det för skydd mot UV-ljus. Hur många mossor är känsliga för UV-ljus, då går cellerna sönder.
Ja.
Så att det är liksom en anpassning för den här extrema miljön.
Vad är det, en sorts solskyddsfaktor det här vita?
Ja, bland annat.
Tussandet.
Ja.
Ja.
Ja, grå raggmossa har gjort sig en sorts UV-skydd. Och det behövs. Mossor tar ju upp allt de behöver av fukt och näring rakt in genom sina tunna cellväggar. Och många arter håller sig förståeligt nog till skuggiga och fuktiga platser. Men så finns där undantagen som bekräftar regeln. Grå raggmossa hittas ofta på block och klippor fullt exponerade för väder och vind. Man kan hitta den lite varstans i landet, ofta på gneis och granit, men inte gärna där det finns kalk. Biologen Jesper Wadstein förklarar att det som å ena sidan kan göra mossor lite konkurrenssvaga gentemot andra växter istället kan vara deras styrka här uppe på Karlfjället.
För man kan ju tänka sig, mossor brukar man ju hitta där det är liksom lite kanske svagare ljus in i skogen och lite fuktigt och lummigt. Här är det ju inte så. Här är ju utsatt både vind och sol.
Ja, de är ju väldigt specifika där de växer. Många är väldigt väl anpassade för sin miljö. Och det är just många mossor som faktiskt klarar de här extrema miljöerna. Och så här, speciellt här i där det är lite kallare. För de klarar att fotosyntesera och få ta åt sig solljus även i liksom riktigt kalla dagar. Så kan de här kan de växa.
Ja.
Till skillnad från många kärlväxter och så.
Det var biologen Jesper Wadstein som berättade om grå raggmossa. Och reporter var Jenny Berntsson-Djurvall. Förra veckan pratade vi om att en del fåglar nu börjat röra sig söderut mot sina vinterkvarter. Och även bland fladdermössen är det höstflytt på gång. I södra Sverige har de börjat lämna kolonierna för parnings- och övervintringslokalen. Och för en del handlar det om att flytta någon mil bara och för andra en resa på upp till 100 mil. Nu pågår ett projekt där man håller på att kartlägga världens fladdermöss med hjälp av ljud. Något som kommer att bli till nytta och glädje för både allmänhet och forskare. Det berättar fladdermusforskaren Katarina Märamo som jobbar med projektet. Reporter Sara Sällström träffade henne i Uppsala, självklart på kvällen, för det är ju då fladdermössen är i farten.
So around now it's a sunset. So it's a time when we might start seeing and hearing bats. But the most active time usually starts like half an hour after the sunset. Yeah. They're usually quite punctual when it comes to timing.
I parken Stadsträdgården i Uppsala vid solnedgången. När som helst nu kan vi vänta oss snabba mörka vingar som fladdrar över kvällshimlen. Mest fart på fladdermössen blir det en halvtimme efter solnedgången. Och de brukar vara ganska punktliga, säger Katarina Märamo.
Hey, first one.
I saw it there.
You said,
Mellan de stora parkträdens kronor ser vi den första. Katarina Märamo får utslag på detektorn som hon har anslutit till mobilen och som översätter djurens högfrekventa läten till ljud som vi kan höra.
Nice. It is Pipistrellus bigmaus. Is it dvärg pipistrell?
Yeah, we have one. Det är bra om man är fladdermusforskare från Finland att ha en t-shirt med tryck av alla de svenska arterna med namn.
It's this one.
Ja.
Oh yes, it is.
Så man kan visa och berätta för till exempel radioreporter vad det är för art som detektorn säger att vi hör. Samtidigt flyger dvärgpipistrellen runt och sänder ut ljud som studsar mot föremålen i omgivningen. Och som den använder både för att navigera och för att hitta insekter att äta. Och den verkar inte bry sig ett dugg om oss.
Yeah. And what's nice about bats, they don't mind people at all.
Not like birds.
No. They're so focused what they're doing. So it's quite difficult to disturb them.
That was close.
Yeah, that was close.
Den här ekopejlingen fångas upp av ljudinspelare som är utplacerade i naturmiljöer över hela världen som en del av projektet Lifeplan som kartlägger biologisk mångfald. Och via Sveriges lantbruksuniversitet utvecklar Katarina Märamo en datormodell som kan hitta fladdermuslätena i den enorma mängden ljudinspelningar. När modellen är klar hoppas hon att den ska hjälpa oss att kunna använda inspelningarna för att reda ut obesvarade frågor om fladdermus.
There are many open questions like distribution of species. We might know, okay, it's here and here and here because we have some observations, but they are scarce estimations.
Även om vi vet var många fladdermusarter förekommer så finns det stora kunskapsluckor, säger hon.
We can compare regions, countries, continents when the bats are active and also within day or night and also within year and then also see how they respond to environmental factors. How do they respond to environmental changes? Weather, urbanization, land use changes, like anything is possible.
Med datormodellen som analyserar de många ljudinspelningarna kan forskarna få en mycket bättre och mer heltäckande bild än tidigare av var olika arter finns, när de är aktiva och hur de påverkas av miljöförändringar, berättar Katarina Märamo.
Oh, they are. Three at least.
It's a lot of activity now.
Yeah. And I'm sure it will increase. Oi. Yeah, this is the most common species I see in Uppsala. And I'm very happy about the species because I've never seen it in Finland.
Really? Yeah.
Yeah, officially it's on our species list, but it's rare and it's not considered breeding there.
Dvärgpipistrellerna som vi ser den här kvällen är den art som hon observerar oftast här i Uppsala. Och det gör henne glad eftersom hon aldrig sett den i Finland. För trots att vi befinner oss på ungefär samma breddgrad finns det fler sydligare arter i Uppsala jämfört med Helsingfors.
Ett exempel på hur fladdermössens utbredning kan variera. Ett fenomen som biologerna snart kommer att kunna kartlägga bättre med hjälp av ljudinspelningsprojektet.
They're like changing direction really quickly. Yes. So then you see it's a bat.
Yes.
Men även vi övriga fladdermusintresserade kan få glädje av forskningen, berättar hon. Hon jobbar nämligen med samma forskargrupp som tog fram en fågelapp som kan känna igen fågeläten för ett par år sedan. Och som då blev den mest nedladdade appen i Finland. Och planen är nu att hennes arbete ska bidra till en ny artidentifieringsapp, men för fladdermöss, som allmänheten kan använda.
Yes, the aim is to get the same for bats.
Sist hörde vi en dvärgpipistrell, Europas minsta fladdermus, och innan det hörde vi reportrar Sara Sällström och Katarina Meramo som forskar på fladdermus vid Sveriges lantbruksuniversitet. Men nu ska vi tillbaka till vår fältreporter Ingrid Engstedt Edfast som tillbringar morgonen vid Hoverberget lite norr om Svenstavik i Jämtland in till Storsjön. Och nu ska det handla om en mytomspunnen varelse som sägs ha sin hemvist i just Storsjön, Ingrid.
Ja, det är ju då Storsjödjuret. Det finns ju faktiskt berättelser ända sedan 1600-talet om att det ska finnas någonting som bor någonstans under ytan på Storsjön. Och det är någonting som väldigt många jämtare ändå har med sig. Så jag tänkte jag passa på. Pontus Wallén och Benka Göransson, Benka, har du något förhållande till Storsjödjuret?
Nej, jag har inte sett något själv, men jag vet ju flera personer som är väldigt trovärdiga som säger att de har sett något.
Vad säger du då, Pontus? Har du något förhållande till Storsjödjuret?
Ja, inte så jättemycket kanske, men det har hänt enstaka gånger att jag har sett vågor som har kanske sett lite mystiska ut liksom på sjön. Och när jag vet att de här historierna finns då, så undrar man ju lite kanske vad de där vågorna kommer sig av.
Mm. Ja, vi pratar ju då såklart om det här Storsjödjuret. Om detta Storsjödjur så har en vetenskaplig avhandling skrivits. Den har skrivits av humanekologen Sanna Hendén Svensson. God morgon, Sanna.
God morgon.
Ja, det hade ju varit mysigt om du också hade stått med oss här på Hoverberget och tittat ut över Storsjön. Men du sitter ju i en studio i Malmö. Men du, vi kan ändå prata om din avhandling, den som heter Storsjödjuret i ett kaleidoskop. Humanekologiska perspektiv på en svensk kryptid. Men jag tänker att först för oss alla som är lite osäkra på det här med kryptid. Vad är en kryptid för någonting?
Ja, en kryptid är ett djur som det berättas om i folklor, i sägner och som människor ser, observerar, men som inte har blivit vetenskapligt bevisad. Existensen är inte beskriven. Zoologer har inte tillräckligt med beläggexemplar för att kunna beskriva djuret enligt vetenskaplig praxis. Men människor fortsätter observera, berättelserna finns där. Och i den här väntrummet kan man nästan säga, där finns kryptiden. Och de människor som intresserar sig för detta och som försöker samla bevis eller på olika sätt ta reda på vad det är för djur som människor observerar, de kallas för kryptozoologer.
Det var mycket. Nu förstår vi alla vad en kryptid är. Och jag misstänker att Storsjödjuret är kanske då Sveriges mest kända kryptid i alla fall.
Ja, det skulle jag säga.
Men varför är du då intresserad av Storsjödjuret? Du både bor och arbetar i södra Sverige, väldigt långt från Storsjön.
Ja, som humanekolog så är jag intresserad av relationerna mellan människor, individer, samhälle och naturen. Och för mig så har kryptiden erbjudit en ingång i de här relationerna som är lite speciell och väldigt, väldigt spännande. Genom att studera Storsjödjuret så kan jag lära mig jättemycket om människorna som har observerat det, om historia, om identitet, om plats, om landskap. Och det Sen att Storsjön och jag inte befinner oss i samma landskap, det har liksom bara fått vara någonting som vi har löst.
Kan man säga då att din forskning handlar på sätt och vis om då vilken betydelse som då storsjödjuret, som en av kryptiderna, att vilken betydelse storsjödjuret har för människor som finns här?
Absolut. Vilka betydelser det har, vilka betydelser det har uppburit genom historien och hur både tolkningarna av vad det är för något man ser i Storsjön, på vilka sätt som det här djuret används eller som det här fenomenet används och hur det ska man säga, rör sig tillsammans med samhällsutveckling, med vetenskapens utveckling, med nya forskningsframsteg och ja, betydelser som både historiskt och samtida. Men det är också väldigt spännande att fundera på vad det kan ha för betydelser i framtiden.
Jag tänker, du har ju pratat med många människor då som har haft egna berättelser och så, som har delgett dig. När du möter de här människorna, hur brukar de reagera då när du kommer med din forskning och du frågar och så?
Jag har haft enorm hjälp av föreningen Storsjöodjuret som samlar berättelser och verkar för kunskap och information om Storsjöodjuret och att det ska bevaras och leva kvar. Och de har ju varit som en ingång till samtal med observatörer. Så ofta så har de jag pratat med redan, så att säga, jag har redan blivit bekräftad av någon som de vet som... Att det jag gör inte är förlöjligande och att det här är på allvar, att jag är intresserad av på vilket sätt som deras observationer tar sig uttryck och vad som har hänt och hur de upplevt det.
Jag vet att du har fått många priser för din forskning. Jag undrar, hur har din forskning tagits emot av naturvetenskapliga forskare?
Ja, jag kan inte säga att det är så jättemånga som hört av sig eller sagt någonting om det, vad jag vet. Jag vet inte att det har skrivits om det i några zoologiska sammanhang eller sådär. Utan det har varit främst samhällsvetare, humanister, etnologer. Det har varit den delen av forskarsamhället som har visat störst intresse hittills. Vi får väl se vad medverkan i Naturmorgon gör.
Men du, om någon skulle då hitta ett fysiskt storsjödjur, då skulle det alltså inte längre vara en kryptid?
Nej, precis. I samma ögonblick som en kryptid blir vetenskapligt beskriven så blir det ett djur, precis som hundar och katter.
Storsjödjuret blir som en hund och en katt. Jag tänker, du har ju berättat om att storsjödjuret då existerar i många människors medvetande. Men hur tänker du? Jag förstår att du har fått frågan många gånger, men tror du också att det finns i Storsjöns djup någonstans ett djur som fysiskt existerar?
Jag har aldrig sett storsjödjuret. Jag har ingen egen observation och mitt intresse för storsjödjuret bottnar inte i någon egen upplevelse på det sättet. Men jag har lyssnat till många människor som har observerat någonting som de, med den kunskap de har om platsen och den erfarenhet de har av att fiska, av att dyka i Storsjön och på många andra platser, inte har hittat någon annan förklaring än just de som finns i Storsjödjuret som ett verkligt djur. Så får vi väl se vad som händer i framtiden.
Ja, men det är väl rätt så härligt också att tänka sig att det finns saker och ting som man fortfarande inte alldeles riktigt vet hur det fungerar. Tack så hemskt mycket, Sanna Hendén Svensson, som finns i en studio i Malmö.
Tack.
Ja, men, och tack Ingrid. Vi kommer ju höra mer från er och från Hoverberget och från den här ravinen i nästa timme. Där du är med Bengt Erik Göransson, naturbevakare, och Pontus Wallén, naturvårdshandläggare. Och vi har ju pratat om fjärilsåret 2026 den här timmen, och apropå det fick vi det här mejlet från Per-Olof Johansson i Halmstad. Det var glädjande att höra att det har varit gott om fjärilar i många delar av Sverige denna sommar, eftersom det i Halmstad har varit ovanligt ont om fjärilar den här sommaren. Jag har i alla fall bidragit med minst 200 nässelfjärilar från min egen nässelodling i en pallkrage. Snyggt! Det kalla vattnet sätts i rörelse av mörka simfötter som sveper upp och ner. Undervattensfilmaren Kristina Karlicek Skoglund håller kamerautrustningen framför sig. Isen flyter vitblå som undervattensmoln ovanför henne när hon söker efter hajar. Välkomna till den här andra timmen av Naturmorgon i P1. Karin Gyllenklev heter jag som sänder från Radiohuset i Stockholm idag. Och naturfotografer finns det en hel del, men hajfotografer är mer sällsynt. Framförallt om man är nischad på att filma hajar som lever i riktigt kalla vatten. Som Kristina Karlicek Skoglund som vi ska få träffa den här timmen. Och hon har lyckats med en riktig bedrift. Att på film fånga det ljus som den lilla hajen Blåkäxa ger ifrån sig ner i djupet.
Mina ögon behövde vana sig till mörkret flera minuter tills jag även själv kunde se det med mina egna ögon. Och jag behövde verkligen utveckla en speciell teknik för att kameran lyckades att fånga in detta. Det var verkligen som en skattjakt att få lyckas med detta.
Om 20 minuter ungefär. Vi ska också lära oss hur myror hälsar på varandra och varför. Och i slutet av programmet bjuder vi på en kråkvinkel som många nog kan känna igen sig i nu när semestern är eller närmar sig sitt slut.
Jag vill inte gå in.
Tack denna sommar som gett mig guldskimrande ögonblick då resten av världen snurrat som vanligt men varit någon annanstans. Och jag har kunnat andas i en helt egen värld där den mjuka mossan under foten eller den snöklädda toppen i horisonten är det som räknas.
Och så ska vi såklart höra mer från Hoverberget in till Storsjön i Jämtland där fältreporter Ingrid Engstedt Edfast är nu på morgonen lite norr om Svenstavik i Jämtland. Hur har ni det, Ingrid?
Ja, men alltså, vi har det väldigt spännande, ska jag säga. När vi hörde senast så var vi uppe på kanten av den här rämnan, den 500 meter långa klippskrävan som löper här. Och sen har vi då tagit oss ner från kanten på toppen, så nu ska vi då gå, är vi på väg in i rämnan och vi skulle då följa en liten stig här som kallas lodjurstigen, för här brukar lodjuren springa. Och när vi står här och pratar så helt plötsligt så brakar det till. Benke, vad är det som händer?
Ja, jag vet inte vad det var som drog iväg, men det var ju absolut några djur som stack iväg här.
Så lite större också?
Ja, faktiskt. Så ja, vi får se. Det har ju funnits en hel del lodjur just där vi står och det har även funnits björnspillning på berget här.
Det låter ju jättespännande, det där med, speciellt det där med björnspillning. Mm. Vad tror du, skulle det kunna ha varit en björn som står här, som har stått här bredvid?
Ja, jag vet inte, jag är lite tveksam, men man vet aldrig faktiskt.
Nej. Det är spännande och nu så ska vi alltså försöka ta oss ner längs den här lodjurstigen då, som börjar här. Och du får berätta, varför det är du som kallar det för lodjurstigen, Benka, vad är det för någonting?
Ja, men det är ett ställe här vid rämnan som jag skulle nästan säga att 8 av 10 lodjur går in just här där vi står nu. Och då går de in i rämnan och sen tar de dagliga en bit bort här. Och det är ju som väldigt optimalt för dem, för de ligger som väldigt skyddade och har bra utsikt och känns väl trygg där.
Mm. För då har de jagat under natten.
Ja, och sen går de hit på dagen. Så de jagar väl kanske rådjur och så, hare på natten. Och sen går de hit på dagen då.
Och därför här inne i rämnan finns inte så mycket vilt?
Nej, här är väl inte så mycket vilt. Mer än fåglar och lodjur, kanske någon räv och så.
Så är det lite svalt och skönt också inne i rämnan. För att det är som lite grann som att gå ner i en källare.
Ja, precis.
Man går ner här mellan klipprocken. Men du, vi går ner här längs lodjursstigen, så ska vi se om vi träffar på, om det nu må vara en lodjur eller en björn eller vad det var som lät alldeles nyss. Det är väldigt slipprigt, ska jag säga, för att det har regnat en hel del under natten. Pontus, du som är intresserad av lavar, du sa att det var ett riktigt lavväder nu.
Ja, men visst, det är ju fortfarande dimmoln här och luftfuktigheten är hög, och Hoveberget här, det är ett riktigt bra ställe för lava. Det finns många olika habitat. Vi har ju granskog på östra sidan och här på västra sidan är det klippor, tallskog, lodytor och så här rämnan då, och andra lodytor. Och
det droppar konstant också, ja. från träden, droppar det ner på oss sen nattens regn. Och vi ska fortsätta bara utan att bryta benen av oss längs den här lodjursstigen. Och så ska vi se om det kommer, för du hittade några lavar här igår som du fastnade för här på Klipphällen.
Precis.
Ska vi se om det kommer lite närmare här.
Ja,
vad är det vi ser?
Där uppe
ja. Är en lite aluminiumfärgad lav.
Ja, lite stålgråblå så där. Det hittat ungefär 35 rödlistade arter av lava på det här berget. Och det är en ganska hög siffra inom ett sånt här begränsat område. Och många är såna här vanliga, eller vad ska man säga, arter som växer på träd och dödved och sånt där. Men det finns också många som växer på klippor och som är suboceaniskt gynnade, som det kallas. Alltså att de är fuktighetsgynnade, de gynnas av det relativt fuktiga och milda klimatet här i centrala och västra Jämtland. Luft som kommer in från Atlanten och sådär. Och hög luftfuktighet.
Och vi har en, vad heter den här gråaktiga laven här?
Det här är grynlav och det är en starkt hotad art på den svenska rödlistan. Och den här finns det ganska mycket av här på berget på flera olika ställen, ganska många olika ställen.
Ja, så det är väldigt vackert här att titta på bergsidorna, för att de här bergen, de sluttar nu, alltså vi pratar om att de går stuprätt, lodrätt ner i den här skrevan. Och vi var ju där nere och klev omkring igår och det är rätt så snårigt, eller hur, Benka?
Ja, absolut. Det är ju svårt att ta sig hela vägen runt, men man tar sin bit in i alla fall.
Det är de här klippväggarna, det kan man säga att det är en varm och en kall.
Ja, eftersom det är en skreva så här på västsidan av berget, så är det det blir väldigt olika förutsättningar. En del av de här klippväggarna är skuggade hela tiden egentligen, medan andra är solbelysta stora delar av dagen.
Och, så det blir helt olika växtlighet på de här två?
Ja, precis. Olika mossor, olika lavar och de här suboceaniskt gynnade ljusälskande arterna, de sitter på de solexponerade sidorna då. Medan på den skuggiga sidan har vi en sån art som trådbrosklav, en annan starkt hotad art som växer på klippväggen, som inte alls gillar särskilt mycket ljus. Men däremot hög luftfuktighet också. Mm.
Och så är det lite kallt här nere också.
Ja, visst. Det är ju fuktigt och svalt. Ju djupare ner man kommer, så desto svalare är det nere. Det ligger snö kvar långt in på sommaren i de djupaste delarna här av rämnan också.
Mm. Jag vet inte, vi kanske inte ska fortsätta så mycket längre ner här, för att det är väldigt slipprigt. Men det finns, man kan kika ner här så ser man hur stigen sakta går ner och sen så försvinner stigen och den täcks av stora stenblock som är klädda av den här mossan som är så otroligt vacker när det är så fuktigt i luften. Vi letar oss upp igen, upp ur rämnan, och så ska vi, jag kan säga att vi har inte hört något mer brak och vi har inte sett till något djur, men vi, spännande var det, vi undrar i alla fall vad det var som hände bara för en liten stund när det brakade till ordentligt när vi stod. Ja, man... Vi återkommer härifrån lite senare, eller hur Karin?
Ja, man blir ju jättenyfiken. Man vill ju bara veta vad det var för någonting. Mm-hmm. Ja, men du, tack Ingrid. Du är ju med naturbevakaren Bengt-Erik Göransson, Benka, och naturvårdshandläggaren Pontus Wallén vid lodjursfavoriten Rämnan, den här ravinen vid Hoverberget i Jämtland. Vi kommer tillbaka dit om en stund. Men nu till en myrfråga från Maria Hedenby. Hej, jag har en vattenslang som ligger på gräsmattan. Myrorna verkar föredra att gå på den istället för på gräset. De pinnar på åt båda hållen, flitiga som de är. Men när de möts verkar de ta sig tid att hälsa på de mötande varenda en. Är detta ett vanligt beteende eller är mina myror extra artiga? Ja, Maria, bra fråga. Det här kändes som en given fråga att ställa till Katja Bargum som forskat på myror och skrivit böcker om dem. Så vi ringde upp henne i veckan.
Ja, det är faktiskt ganska vanligt att myror stannar och hälsar på varandra. De gör det liksom genom att stanna upp ansikte mot ansikte och så rör de vid varandra med antennerna. Det här tror jag att man ganska lätt kan se om man tittar på en myrstig med många myror. Mm. Vad de egentligen gör där är att de luktar på varandra. För antennerna är deras lukt- och smakorgan. Och luktsinne är det viktigaste sinne för myrorna. Och de använder det också för att kommunicera med varandra.
Ja.
Så man kan verkligen säga att de liksom hälsar på varandra genom att röra på varandra med antennerna. Och genom att liksom dofta på den andra myran så kan myran då till exempel känna igen om den här myran hon möter kommer från samma stack eller bo som hon själv eller om det kanske är en främmande myra.
Vad händer om det är en främmande myra då?
Ja, myror är ju mycket, de är ju fientligt inställda till myror från andra bon. Så att då kan det bra hända att de ryker ihop. Men om de liksom känner igen varandra så går de säkert bara glatt vidare.
Ja, så de är bara artiga om det är någon de känner.
Precis. Men med de här antennerna så kan de också förmedla annan information eller det här doftsinne kan liksom också tolka andra saker som att till exempel så kan en myra med luktsinne få veta om den myran hon möter är på väg till exempel från en smaskig munsbit av något slag. Så att på det sättet kan den här liksom kommunikationen där de hälsar på varandra också förmedla att vartåt det lönar sig att gå i terrängen, var nästa liksom mat finns att hitta.
Mm-hmm. Men hur vet de var den kommer ifrån? De bara följer myrstigen då, eller att det är någon slags doftspår? Eller hur hittar de då i sådana fall till en sån här födokälla?
Ja, det gör myrorna ofta. De lägger ut doftspår till en födokälla. Men i en sån här situation, när jag då förstår att de här myrorna liksom marscherar på den här slangen, precis som det skulle vara någon slags gångväg eller kanske motorväg, så är det kanske just fråga om det att den här hela liksom kolonin rör sig längs den här slangen som de använder som ett slags myrstig. Det är ju kanske mycket bekvämare att gå på en sån här slangen, att klättra upp och ner i terrängen över stock och sten.
Mm.
Så då kan det hända att den här stigen faktiskt redan liksom är etablerad mellan myrboe och en födokälla. Som till exempel ett träd där det finns bladlöster som myrorna använder för sin föda. Det är ju så nämligen att myrorna har som boskap bladlöss som de mjölkar på en söt vätska, honungsdagg. Och då har de ofta sådana träd där de här bladlösen finns, så går det liksom en myrstig till det trädet och upp i trädet.
Ja, det är ju roligt att titta på myror.
Mm. Alltså man kan just sådana här myrstigar finns ju inte bara på trädgårdsslangar utan också till exempel stackmyrorna så har så permanenta stigar, att de verkligen kan nötas ut i terrängen så man kan se dem även när myrorna inte är där. Och det där, de är ganska roliga att följa med de här stigarna. Och så kan man också just genom att gå längs den här stigen försöka lista ut vart myrorna är på väg. Om det är just det så att stigen försvinner upp i ett träd så vet man att det är upp till de här bladlösa hjortarna som de går.
Ja, alltså det kan man titta efter när man är ute. Pyttesmå stigar, då kan det vara myrorna som har varit i farten.
Ja, precis.
Det sa myrexperten Katja Bargum apropå lyssnaren Maria Hedenbys fråga. Och vill du, precis som Maria gjorde, skicka en fråga till oss eller bara berätta om din morgon eller något du kommer att tänka på nu när du hör programmet, gör gärna det. Vår mejladress är naturmorgon@sverigesradio.se och på sociala medier heter vi Naturmorgon. Nu ska det handla om hajar och riktigt närgångna och exklusiva hajmöten. I svenska vatten finns det ett 10-tal arter som skiljer sig åt både i storlek, utseende och levnadssätt. Från den lilla blå sexan och den meterlånga bottenlevande rödfläckiga småhajen till den enorma planktonätande brugden. En som mött flera av arterna är naturfilmaren Kristina Karlicek Skoglund. Under de senaste åren har hon ägnat mycket tid åt att hitta och filma hajar som lever i kalla vatten. Ett arbete som bland annat resulterat i filmen Sharks of the Icy North. En solig dag i början av sommaren mötte Naturmorgons reporter Jonathan Martinsson Kristina på Stora Amundön utanför Göteborg. Sommartid är ön en populär badplats, men det är också ett bra ställe för att uppleva livet under ytan. Gärna med ett klart cyklop.
Det är alltid lite att spotta in i sin cyklop, så den blir inte dimmig av värme av mitt ansikte och kallt vatten. Så då hjälper det faktiskt med lite spott. Men det är så en dyk grej.
Ja, efter lite spott i cyklopet är Kristina Karlicek Skoglund redo att ge sig ut i vattnet. Kristina är född i Nederländerna och blev tidigt intresserad av havet och de arter som lever där. I 20-årsåldern började hon arbeta som naturfotograf. Och efter att ha lärt sig dyka på Nya Zeeland började hon filma det hon såg under ytan. De senaste 20 åren har hon filmat djur över hela världen. Men hennes bas är numera i Göteborg. På hemmaplan är en av hennes favoritplatser att dyka på Stora Amundön. Och det är här hon nu plumsar ut i vattnet i en svart våtdräkt och meterlånga simfötter. På stranden inne i viken är en skolklass igång med att samla skräp. Men när Kristina dyker dämpas ljudet från dem. Hon tar sig ut till sin dykarkompis, marinbiologen Hanna Salén Lennertsson, som redan hunnit se sig om under ytan.
Eremitkräftor är sådana liten krabba.
Och massa med spårräkor som finns här också, sandräkor som sitter här i sanden och de är väldigt nyfiken. Så om man sträcker ut sitt finger, då kommer de att kolla.
Just det.
Jag hittade en liten äggsamling här, vill du se?
Okej. Okay.
Ja, även på en halv meters djup finns det mycket att titta på under ytan. Kristina har med sin undervattenskamera, redo att filma om något spännande dyker upp. De senaste åren har mycket av hennes tid gått åt till att filma de hajarter som lever i kalla vatten på norra halvklotet. Den första arten som fångade hennes uppmärksamhet var hårkärringen.
Nu är det kanske 15 år sedan. Då jobbade jag i norra Kanada med en film om isbjörn. Och jag träffade första människor som hade verkligen sett en hårkärring. Det var mina inuitskollegor som jag jobbade ihop med. Och då var det verkligen start av idén att verkligen vilja filma hårkärringen. För jag visste att det fanns inte många som hade lyckats med detta. Och jag trodde den var så fascinerande, lite som en zombie ser den ut. Men samtidigt med så många kontraster, den simmar ju väldigt långsamt. Men vi vet att den kan ta stora bete som sälar. Och man har hittat sälar med såna stora avtryck av hårkärringständer.
Förutom att hårkärringen är en av de största hajarterna i världen, kan den bli extremt gammal. Hajen tros kunna bli uppemot 500 år, vilket gör den till världens äldsta ryggradsdjur. Arbetet med att filma hårkärringen tog tid. Först efter flera år lyckades Kristina möta den stora hajen i det iskalla havet utanför Grönlands kust.
Att verkligen få se och uppleva en hårkärring under vatten var verkligen häftigt. Jag var väldigt, väldigt kallt och frusen i ansiktet redan, för vatten är ju nära iset, även -2 grader. Det kändes så häftigt att vara nära den hajen som är ju så gammal. Och samtidigt visste jag att det kan vara bara en väldigt kort moment. Och det var det. Men hajen simmade långsamt mot mig och kom det rakt fram till min kamera. Och jag var bara, det är inte så mycket information vi har om hur de beter sig mot människor. Vi vet att den kan äta stora sälar och ta en bit. Men samtidigt var jag bara, jag litar nu på att den är bara nyfiken. För hajar känner ju elektromagnetiska fält genom deras nosa. De har receptorer på näsan. Och då tänkte jag, den känner min kamera. Och jag stannar bara väldigt lugnt nu. Och så var det. Och sen simmade jag bara bort och sen följde hajen inte längre efter. Och jag kunde ta lite bilder. Men då satt hajen bara fart. Och man ser det nästan inte. Den rör bara lite finan. Och sen försvann den i djupet.
Här i vattnet vid Amundön är chansen att stöta på en hårkärring väldigt liten. Det är en ganska sällsynt besökare i svenska vatten. Men det finns andra arter att titta på. Den hajart som hon blivit mest trollbunden av är blåkexan. Det är den minsta hajen som förekommer i Västerhavet. Den blir sällan större än en halv meter, men den har andra egenskaper som gör att den sticker ut.
Blåkexan var ju så spännande, för först läser man bara att det är en hajart som är kanske 20-35 centimeter. Det är Sveriges minsta haj. Men sen började jag gräva mer i litteraturen och jag hittade att det är relativt ny forskning med den hajarten om bioluminescens. Så bioluminescens är förmågan att producera själv ljus som lyser i mörkret, och det är perfekt för en haj som lever mestadels väldigt djupt.
Ja, blåkexan är en haj som oftast lever på flera hundra meters djup. Men under de mörkaste vintermånaderna rör den sig ibland till grundare vatten. Längs kusten i Nordnorge har hajen observerats. Och där såg Kristina en möjlighet att kunna filma arten.
Jag var jag vill absolut filma den där bioluminescens av hajen för en lysande haj, wow! Och jag också insåg att det hade inte funnits någon tv-program eller naturserie som hade lyckats att filma det.
Men att hitta och filma en liten haj i totalt mörker visar sig vara en stor utmaning. Efter 2 års försök att filma blåkexan i havet fick Kristina istället filma den i ett forskningslabb. Med hjälp av en specialbyggd kamerautrustning lyckades hon fånga det blåaktiga skenet som hajen själv producerar.
Men det är helt magiskt för att kunna få se detta. Och det var verkligen att mina ögon behövde vara vana sig till mörkret flera minuter tills jag även själv kunde se det med mina egna ögon. Och jag behövde verkligen utveckla en speciell teknik för att kameran lyckades att fånga in detta. Det var verkligen som en skattjakt att få lyckas med detta.
En annan art som Kristina filmat är brugden. Det är den näst största hajarten i världen med en längd på uppemot 10 meter. Men trots sin storlek är födan små, små plankton. För att fånga dem simmar brugden med öppen mun och filtrerar vattnet med sina särskilda gällräfständer. I en sekvens som Kristina har filmat går det att se hur flera brugder simmar tillsammans nära ytan. En av dem passerar alldeles intill kameran med vidöppet gap.
Det ser så häftigt ut hur den öppnar sitt mun med ett sådant stort gap. Men vad är så viktigt att veta är att de är egentligen väldigt rädda att ha en kollision med någonting som är stort. För det kan skada deras väldigt viktiga funktioner. Den gällräfständer som de har för att kunna äta. Så att lyckas att filma en brygd som äter och simmar runt med den stora gab, då behöver man röra sig väldigt, väldigt försiktigt och varsamt för att inte skrämma bort hajen.
I viken på Amundön känns den stora brygden ganska avlägsen. Men det är inte helt osannolikt att få se den här. 2020 strandade en brygd på Styrsö bara några kilometer bort. En påminnelse om att det döljer sig mycket under ytan. Kristina hoppas att hennes filmer ska sprida kunskap och medvetenhet om de hajar som faktiskt lever här i vår närhet.
Vi ser ju ofta inte vad händer under ytan. Och jag tror det är också en del varför så många hajar har försvunnit. Och även om vi kanske ser att de går upp i siffrorna betyder det inte att de mår bra. De är ändå väldigt känsliga för hajar har en väldigt långsam reproduktionscyklus. Så det går inte så snabbt att återhämta sig när de blir överfiskat. Och även i min egen livstid har den stora hajarter försvunnit med ungefär 70%. Vi vet ju nu också att hajar är otroligt viktiga för havssystemstabiliteten. Men samtidigt är det också en del av, tycker jag, att vi behöver också visa respekt att vi är inte bara själv här på planeten.
Det sa naturfilmaren Kristina Karliczek Skoglund som filmat hajar och just nu är jag aktuell med en utställning om sina hajmöten på Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg. Och reporter det var Jonathan Martinsson. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och ni som lyssnade förra veckan minns säkert att vi hade med Malin Näs Olsson som filmat när mamma Igelkott flyttade med sina ungar i Malins trädgård. Alltså det lät ju när en av ungarna kvittrade till sin mamma. Glöm inte mig mamma! Filmen har verkligen uppskattats. Över 76 000 har sett den nu på våra sociala medier. Och den här veckan har vi, jag vet inte, vad ska man säga, en utmanare i kategorin sötaste igelkottsfilm. Den är om möjligt ännu rarare. Det är Anna-Karin Grönfors från Tasseboda utanför Tollarp som står bakom den.
Jo, jag var inne i växthuset och höll på att pilla med lite olika saker och skulle binda upp lite paprikor. Så jag lutade mig fram över en liten bytta där sådana här eklips låg. Och då ser jag ju den här mamman med tre ungar i alla fall. Lite svårt att se hur många det var exakt. Men det är ju två som tydligt dejar. Och en unge som ligger lite hoprullad längre ner. Men de har ju gömt sig lite under fiberduk. Och där är lite halm under den. Lite sådär skräpigt växthus. Skulle kanske egentligen plockat undan. Men det har ju inte hunnits med. Så jag tänker väl att där kanske ungarna föddes. Och det är ett växthus som jag inte går i dagligen och kanske inte veckovis heller. För jag planterade ut paprika och de har fått växa med lite självbevattning där. Så de har väl haft det lugnt och skönt där tills jag kom.
Vad tänkte du när du fick se dem?
Jag tyckte, wow. Alltså, jag vet ju att vi har igelkottar. Jag hade sett två vuxna individer i matskålar. Vi matar katter ute i ett stall som vi har i närheten av huset. Men jag hade ju inte sett någon unge tidigare under sommaren. För de hade ju klart inte fötts. Så det var ju superhäftigt.
Berättade Anna-Karin Gränfors för Lisa Henkow. Och hennes film ligger ute på våra sociala medier. Och den visar ju verkligen en annan sida av igelkotten än den man är van vid. Inte taggig, utan en pälsig, len mamma-undersida. Och hon liksom lyfter lite på ena sitt bakben, lilla smala bakbenet, så att ungarna kan komma åt och dia. Och så kan man se hur en av ungarna så här puffar med tassen på mamman på undersidan där. Alltså det kanske låter lite konstigt, men jag kände ändå igen mig i filmen, alltså i och var den här igelkottsmamman. När mina barn var små mjölkvarelser och det här lugnet som kunde bli när de åt. Vi har fått mängder med kommentarer på båda igelkottsfilmerna. Katarina Lundmark, hon skriver så här: åh, jag älskar dem! Man blir alldeles lycklig av att se detta. Och ni är många som skriver om era egna kottar hemma i trädgården och där de saknas. Susanne till exempel: mer än 15 år sedan sist jag såg någon där vi bor, vare sig död eller levande, saknar de mycket. Och vi tog ju upp förra veckan att igelkottarna minskar. De har minskat med nästan hälften på bara 12 år i Sverige. Så det är ju en dramatisk minskning. Men vi hann inte riktigt gå in på varför. Så jag tänkte vi kan dra lite av de hot som finns idag för igelkottar. Det är krympande livsmiljöer och brist på lämpliga övervintringsplatser. Biltrafik, miljögifter. Grävlingar tar igelkottar, men det är inte helt utrett i vilken utsträckning de påverkar. Och mildare vintrar gör att de kan vakna upp för tidigt. Till exempel när det inte finns tillräckligt med mat, då är det inte så bra att vara vaken. Och man vill ha in mer data om våra igelkottar. Den här veckan till och med söndag pågår igelkottsveckan, där Världsnaturfonden och Nordens Ark gärna vill veta om du sett igelkottar eller inte där du bor. Så det kan man rapportera om man vill. Ja, men nu ska vi en sista gång för morgonen tillbaka till Ingrid Engstedt Edfast på Hoverberget i Jämtland, in till Storsjön.
Ja, och här på Hoverberget kan jag säga att när jag kom för ett par timmar i morse, då var det som att gå in i ett moln i dimman. Men nu så börjar dimman lätta här över Storsjön, och man ser, när man tittar ner i rämnan, så ser man hur de här gamla träden börjar framträda allt mer tydligt. Det är månghundraåriga gamla knotiga tallar och det är gamla granar. Men igår då var jag tillsammans med Pontus Wallén från Länsstyrelsen och tittade på lavar. Det gjorde jag faktiskt på andra sidan berget, och då lät det så här. Ja, nu har vi gått upp för en brant ska jag säga, alldeles i närheten av Hobergsgrottan. Och du Pontus, du har gått med dina långa steg före, för det var någonting speciellt du ville hitta. Berätta, vad var det?
För ganska många år sedan nu så upptäckte vi att det växer jättelav på en sälg här alldeles in till bergbranten. Det är en art som den har två väldigt olika former. Dels den släkt med lunglav och färgas alltså grön när den blir blöt. Så att den ser dels ut som en lite grann som en lunglav eller en skrovellav, alltså som en bladlav, ganska tunn. Den är vit kan man säga när den är torr. Sen så har den också en form som innehåller cyanobakterier, blågröna cyanobakterier istället för gröna alger. Då har den ett helt annat utseende. Då är det som en liten, kanske upp till centimeter hög korall, formad buske kan man säga, som är lite grön svart ungefär.
Och den är både fridlyst och sällsynt.
Ja, den är sällsynt, fridlyst och akut hotad i Sverige för att den har minskat så mycket och är så sällsynt då.
Du klättrar ju upp i den här stora säljen alldeles nyss, så jag ska säga jag tänker inte följa med dig efter den, men vad var det för, var det den torra eller blöta varianten du hittade?
Ja, eftersom det är torrt väder nu så var det allting torrt här kan man säga.
Vad beror det på att den är så sällsynt då?
Den är känslig mot skogsbruk. Den finns mest söderöver. Den är vanligare i Norge. Det är en sån här suboceanisk art som gillar luftfuktighet. Och hög luftfuktighet in till såna här branter som är skogtäckta men ändå ljust. Och vi har västliga vindar som kommer in från fjällen och norska havet utanför här. Alltså namnet kan ju kännas lite missvisande när man ser den här. Här är den bara centimeter stor, men den kan alltså bli upp till en meter bred. Den har en väldig potential om det är gynnsamma förutsättningar.
Vi försöker att ta en bild på den och sen så ska vi försöka att ta oss ner för det här jättestupet och trassla oss fram bland grenar och granar och rätt så djupa hål som är täckta av mossa. Så vi har lite jobb framför oss. Ja, så lät det alltså när jag igår var tillsammans med Pontus Wallén och tittade på jättelaven.
Mm. Du Ingrid, vi ska ju lämna Hoverberget snart. Och dig och Bengt-Erik Göransson och Pontus Wallén. Men jag tänker först att vi ska återvända till det här samtalet vi hade tidigare med Sanna Händén Svensson. Hon, du ser ju Storsjön därifrån där du står nu va?
Ja, jag ser ju den och jag ser ju hur dimmorna börjar lättare. De far fram och tillbaka över Storsjön där.
Ja, och hon, Sanna Händén Svensson, hon har ju skrivit en avhandling om kryptiden Storsjöodjuret ur ett humanekologiskt perspektiv.
En kryptid är ett djur som det berättas om i folklor, i sägner och som människor ser, observerar, men som inte har blivit vetenskapligt bevisad. Existensen är inte beskriven. Zoologer har inte tillräckligt med beläggexemplar för att kunna beskriva djuret enligt vetenskaplig praxis. Men människor fortsätter observera, berättelserna finns där. Och i den här väntrummet kan man nästan säga, där finns kryptiden.
Och det är ju inte ofta vi i Naturmorgon pratar om kryptider. Men Ingrid, du har faktiskt träffat en av flera hundra personer som berättar att de haft ett möte med Sveriges mest kända kryptid, Storsjöodjuret.
Ja, jag träffade Bertil Nilsson som bor här nedanför berget, inte långt därifrån. Och han hade en rätt så spännande berättelse om hur han träffade på Storsjödjuret en sommarkväll. Ja, men du Bertil, nu har vi ju druckit kaffe och ätit macka för du ville att jag skulle komma hit och i lugn och ro höra historien. Varför var det så viktigt?
Jo, men jag tycker att det är viktigt för det är så mycket i den här historien om ett stort djur som man har sett. Och jag kan ju säga att jag är ganska ensam att veta hur det ser ut.
Mm. För du såg Storsjödjuret väldigt nära den där sommardagen i juli 2007.
Ja, det var väldigt nära båten, kanske 5 meter ifrån båten på sin höjd.
Om du tar dig tillbaka till den där kvällen, sommarkvällen 2007. Du och en annan person hade åkt ut i en båt, höll på att fiska. Vad var det som hände?
Det är ju någonting som kommer underifrån. Vad det är som kommer vet man ju inte. För det är sån kraft alltså. Och det tar ju någon sekund bara. Men du hinner ju tänka så mycket. Vad kommer upp? Och då ser vi ju ryggen och halsen kommer ju upp. Och sen planar ju halsen ut. Han ligger ju plant med vattnet. Men huvudet ser jag aldrig utan det ligger ju jäms i vattenytan och rör sig framåt. Och sen så dyker den framanför i fören då.
Men du, eftersom du är då så pass nära, hur såg den ut? Var det som en fisk eller vad var det för någonting?
Ja, det var som någon dinosaurie, vad jag brukar säga. Det är en lång hals och så en kropp och så är en stjärtfenare avslutas med. Och det är väldigt vackert tecknat, alltså själva kroppen då är ju mörk brun och kärbrun och rund, eller ovala ringar som beige. Och sen halsen är kärbrun hela hållen.
Hur stort var det här djuret då?
Ja, uppskattande till cirka 10 meter. Enormt stort.
Men hur gick tankarna då?
Ja, att det gäller att hålla i sig så att man trillar ur. Men det gick ju bra. Ja, det är ett väldigt vackert djur, det må jag säga.
Då dök den här varelsen då?
Ja.
Och då så sprätter den med fenen, eller vad hände?
Ja, men stjärtfenan kom ju upp då. Det är ju som en stor val eller någonting som dyker. Att han går ner med halsen först och så sen bakdelen då upp. Och så är det ju som bara ett sug ner i vattnet.
Och sen kom den upp igen?
Ja, gjorde samma manöver en gång till då. Och då var man lite skakig. Det kändes som man satt i båten tyst, säkert en halvtimme. Bara tyst, vad har vi sett? Vad var det vi har sett?
Bertil Nilsson berättade om sin upplevelse 2007 på Storsjön. Ingrid, vad tänker han om att storsjödjuret inte är vetenskapligt bevisat?
Ja, han sa till mig att för hans del, han vill ju väldigt gärna att det ska bli bevisat, att det ska komma fram bevis i form av bilder eller andra saker som då ska intressera vetenskapen, naturvetenskapen, om att faktiskt ta reda på att det finns ett djur, som han säger, ett fysiskt djur. Så det är han väldigt intresserad av. Så vi får väl se vad som händer i framtiden, det vet vi ju inte. Men det är kul med gåtor och lite mysterier, tänker jag.
Ja, det är det. Ja, men du, då säger vi tack till dig, Ingrid Engsted Edfast, som är på Hoverberget, därifrån ser du Storsjön.
Ja, den ligger blank och det ligger dimmorna åker fram och tillbaka över den och solen håller på att gå upp så det glittrar överallt i regndropparna från i natt. Så det är fantastiskt vackert här på Hoverberg i Jämtland.
Tack, Ingrid. Du får ha det så bra, så hörs vi en annan gång.
Det gör vi säkert.
Hörrni, sommaren går oundvikligt mot höst. Det är ju som sig bör. Men i veckans kråkvinkel vill inte Helena Söderlund att sommaren och semestern ska ta slut. Hon vill inte gå in.
Jag har stunder när jag tänker, tack gode Gud för inomhus. Men jag har också stunder när jag tänker, jag vill aldrig mer gå in. Jag vill bara vara ute. Jag vill bara ha mina vandrarkängor, mitt tält och mitt stormkök. En skog och en sjö. Eller snälla mjuka fjäll klädda av kråkbärsris och renbajs. Jag har tänkt extra mycket så den senaste veckan. Den sista semesterveckan när jobbet och inomhussäsongen närmat sig. Jag vill inte gå in. Tack denna sommar som gett mig guldskimrande ögonblick då resten av världen snurrat som vanligt men varit någon annanstans. Och jag har kunnat andas i en helt egen värld där den mjuka mossan under foten eller den snöklädda toppen i horisonten är det som räknas. För att nå dit fick jag ta lite sats. Konstigt. Hur svårt kan det vara egentligen att göra verklighet av tanken att ta på sig ryggsäcken och bara gå och gå och sen sova ute alldeles själv vid sjön.
Ja, rätt svårt verkade det, men det hände till slut. Och väl där är det bara lätt. Det är julikväll och jag har gått på en stenig och slingrig stig och nått fram till min tältplats vid sjön. Jag hör fortfarande staden, fast på ett behagligt avstånd. Sen sitter jag vid strandkanten till solen sjunkit under horisonten, tills det inte finns något annat att göra än att krypa in i tältet som jag satt upp på fel håll i en slänt, men det får duga. Belöningen för den knackiga sömnen på hårt liggunderlag får jag när jag öppnar tältet på morgonen. Där ligger de, bara några meter ut i vattnet. 5 svartvitgrå, perfekta, storlommar. Jag var nästan andnöd och bara tittar och tittar. På sammetshuvudena och på alla de smala, svarta och vita linjerna. Så fulländade. De märker mig snart och börjar simma iväg. Och då hörs ett stort plums vid udden. Har jag mänskligt sällskap? Hjärtat börjar dunka lite. Nej då, det är en storskraksfamilj som inlett sin arbetsdag. Ett band av 11 ungar simmar tvärs över sjön. Så näpna de är. Jag badar. Jag gör frukost. Dricker mitt kaffe. Jag packar ihop. Allt tar väldigt lång tid. Men jag har inte bråttom. Jag tänker aldrig ha bråttom mer. Och så några veckor senare. Jag är i fjällen. Jag är i fjällen med både familj och vänner och jag har längtat ett helt liv efter att få vandra i fjällen och varför det inte hänt förrän nu är en gåta. För här har getryggen och storsnasen och sylarna bara legat och väntat och varit så fantastiska. Och så har jag varit någon annanstans. Men det är onödigt att gråta över spilld mjölk. Jag är här nu och det är väldigt vänligt av fjällen att visa upp sig så här när nybörjarna är på besök. Lite som en snäll ridskolehäst som vet hur man ska göra för att förstagångsryttarna ska våga komma tillbaka. Det är 17 plusgrader, dimman lättar, det blir klart över nejden och vi är som omslutna av vidderna. Det är jättestort och ändå känns det tryggt och ombonat. Och inte en mygga i luften. Vi lägger oss i en sluttning och äter lunch. Och till och med de i sällskapet som varit lite avvoga till idén att vi skulle ge oss hit verkar njuta. Jag ser hur axlar som varit hårda och spända verkar sjunka ner av nästan flera decimeter. Resten av världens viktigheter känns inte fullt så viktiga. Eller i alla fall måste vi inte göra något åt dem just nu. Det låter löjligt, det där uttrycket att ladda batterierna, men det är verkligen något sånt som vi gör. Men frågan är hur snabbt de laddas ur och om de måste det. Kan man ha sig själv inkopplad på naturladdning hela tiden? Det är min önskan. Jag går motvilligt in och medan regnet strilar där ute inser jag de uppenbara fördelarna med inomhus igen. Men lova mig själv att inte glömma utomhus. Kanske en skogsstig om dagen. Det får bli min överlevnadsgrej i vardagen den här hösten.
Säger Helena Söderlund i en repris från 2019. Jag har faktiskt själv en sån grej. Ett dopp i havet per dag. Det ska jag i alla fall göra hela augusti för att hålla kvar sommaren. Kråkvinkeln, hör ni, den skvallrar om att programmet lider mot sitt slut för den här gången, men vi är ju tillbaka varje lördag året om, det vet ni. Och naturfrågan kommer en ny varje vecka och så här låter den nya. När en mojängmotsvarighet tappar bort sitt P får man denna sällsynta skönhet. De vintergröna bladen påminner om en lingonets, den rosa blomman påminner om en pyrolas. Sök den i gles, mager tallmark. Kalkrik mark är en mager tallskog. Kalkrik mark är en fördel, skogsbete lika så. Svaret skickar du till naturmorgon@sverigesradio.se eller till naturmorgon 35930 Växjö. Så här. När en mojängmotsvarighet tappar bort sitt P får man denna sällsynta skönhet. De vintergröna bladen påminner om lingonets, den rosa blomman påminner om en pyrolas. Sök den i gles, mager tallskog. Kalkrik mark är en fördel, skogsbete likaså. Rätt svar på förra veckans fråga var raggmossa. Vinnare var Elias Blad i Tobo, Miriam Hellebring i Färentuna och Frida Karlsson i Holta. Nästa vecka i Naturmorgon sänder vi hela programmet från Billudden. Ett lillfinger av grus och klappersten som sträcker sig från norra Upplands kust ut i Östersjön. Och det blir svampar och det blir havtorn och blåhallon, kanske lite sjöfåglar också. Vi får se, ni får lyssna då. Tack för den här morgonen, alla ni. Producent den här veckan, det var Lisa Henkov, tekniker Martin Tomolin, fältreporter Ingrid Engstedt Edfast och jag heter Karin Gyllenklev. Vi hörs snart igen.